Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 317. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Max Wiman samt expertkommentatorn och MFF-spelaren Saga Fredriksson. Välkommen till Sydsvenskan och MFF-podden.
Tackar, tackar.
I det här avsnittet så ska du få ge din syn på nutiden och framtiden för både MFFs damlag och herrlag, tänker vi. Men allra först så ska du få prata lite om dig själv, för senast du sågs i offentligheten på Valhalla i Göteborg i lördags så gick du enligt ett trovärdigt ögonvittne på kryckor.
Jag undrar vilket det vittnet var.
Så hur är läget med foten?
Jo, men alltså förvånansvärt bra i talande stund. Det som du säger, bara för några dagar sedan så hoppade jag och hankade mig fram på kryckor. Jag fick en rätt så taskig stukning torsdagen där innan vår premiär. Och det är otroligt bittert att missa den. Men that's life som en fotbollsspelare. Så att den tog ganska illa där i början. Blev rejält svullen. Men idag så får jag säga är oförskämt mobil. Så det är jag tacksam för.
Saga fixade trapporna här utan problem.
Ja, jajamän.
Men när räknar du med att kunna spela match igen då?
Alltså bästa fall så rör sig om 2-3 veckor här. 2 veckor hoppas jag på. Så att, jag tänker någonstans att, för grejen var att jag fortsatte ju spela den träningen. Så jag tycker ändå funktionen finns. Och jag är ingen läkare, men man känner sin kropp rätt så väl. Så jag hoppas ändå på snabb återhämtning.
Alltså det är ju det är förvånansvärt. Ofta är det ju så att man klarar av att fortsätta så länge man är igång. Och det är lite adrenalin och lite en sko som sitter ganska hårt och så. Sen när man tar av det så blir det värre.
Det är då det händer liksom. Ja.
Men om man tittar på det här i liksom det väldigt stora perspektivet då, så du hoppade ju på MFFs damsatsningar när marschen inleddes så att säga 2020. Nu är det 2023 och det är spel i division 1. Du är 28 år och du får liksom mer och mer att göra i den andra delen av din fotbollskarriär. Hur långt ser du dig själv fullfölja en spelarkarriär?
Den här frågan, hörni. Ja, men den är ju väldigt rimligt ställd. Jag har hela tiden sagt så här år för år att man måste vara någon slags realism i det. Vi är inte heltidsanställda fotbollsspelare. Man behöver jobba utanför. Och jag råkar bara ha ett extremt roligt jobb utanför. Så att jag har ju hamnat i en slags unik situation i det avseendet. Det här trodde jag ju inte när jag började. Att i 2020 att jag sen skulle arbeta på Viaplay och få prata fotboll dagarna ut och dagarna in. Så att när det är en utmaning som jag inte riktigt kanske har klurat ut själv helt ännu. Man vill mycket, man vill vara med på alla fronter och sen samtidigt så ska man prestera på alla fronter. Så att jag har som vanligt inget bra svar på det där.
Det var väldigt politiskt svar.
Jag är tränad.
Men kände du att det skulle, om man nu liksom, eftersom MFFs solklara ambition är att nå allsvenskan, är det viktigt för dig att vara med på hela resan?
Det är det. Det är klart att det har jag känt egentligen genomgående att jag vill, alltså min stora ambition i detta är ju att få MFF att bli ett lag som generationer efter mig, att de har förutsättningar som inte jag hade. Och det kan ibland ta en annan form. Så att låt säga att jag inte lyckas ta mig hela vägen till damallsvenskan med Malmö så på planen, så kanske det finns andra sätt att göra det. För jag har ju ändå en lång erfarenhet från elitfotbollen och jag är duktig på att analysera matcher, jag är duktig på de här bitarna, så att något kan man ju alltid bidra med. Sen låter jag liksom lite det vara osagt vilken form det kommer ta, men att vara en del av satsningen betyder mycket för mig. Men sen så kan man inte styra allt, man kan inte, hade jag kunnat det så hade jag gjort allt, men det finns ju utmaningar.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Har du några tankar kring det här att MFF la ner sin satsning en gång i tiden och vad det egentligen har betytt, det här glappet?
Ja, alltså man får komma ihåg att när vi la ner, eller när vi inte fick heta Malmö FF längre, så var jag ju en del av det laget. Jag var ju superknatte vid den tiden, men att bära Malmö-tröjan var ju enormt viktigt för mig redan då. Så att jag kommer ihåg, det var tårar, det var, varför ska vi inte heta Malmö längre? Det är ju det jag brinner för. Och sen så har jag gjort en jättefin resa med vad som då hette LDBFC Malmö, som idag är FC Rosengård. Så att ingen skugga över det, tvärtom. Det är ju det är bara all låg att man fick fortsätta sin fotbollsresa genom deras satsning. Eller ja, organisationsnummer hit och dit, ni förstår vad jag menar. Oavsett så... det är klart att när man i efterhand tittar tillbaka så kan jag inte riktigt förstå, jag förstår inte politiken i det. Jag vet inte vad som för sig gick där, varför man inte höll kvar laget. Och ja, det finns klokare människor än jag som kan svara på det, tänker jag.
Jag har ju sagt det många gånger, om inte annat, även om man inte hade pengar till en elitsatsning, så det för mig oförlåtliga den gången var att MFF släppte hela flickverksamheten och bara lade ner alltihop. Alltså, eller inte lade ner, men släppte alltihop.
Ja, för det ser man väl kanske också nu att det här, den här omstarten som krävdes för att bygga upp igen, alltså, och tittar man på pojksidan så har ju den har fått växa. Alla de här barnsjukdomarna har redan liksom arbetat sig igenom, och även om man kan utveckla och så vidare, så nu måste man liksom börja om på tjejsidan. Man har kunskapen i huset utan tvekan. Men det är färre tjejer som spelar fotboll. Men om man bara får drömma fritt och tänka att om den här tjejsidan hade fått fortsätta, så kanske den hade varit mycket längre idag. Givetvis, det är det mest logiska. Så att, det är lätt att sia bakåt, höll jag på sig.
Jag tänker innan, Fredrik, vi släpper det här med Viaplay. Du berättade för mig innan här lite saga hur din vecka ser ut den här veckan. Du kan väl berätta det, för det är ju ganska mycket fotboll du kommenterar.
Ja, men det är ju det. Men veckorna brukar vara intensiva. Fredag imorgon då så kommenterar jag Djurgården Rosengård i Stockholm. Dagen efter så kommer jag att arbeta med Bundesliga herrar. Det är Stuttgart mot Dortmund som spelar. Sen tar jag tåget hem och så är jag här i Malmö för vår match när vi möter Örgryte. Och sen på måndag så sticker jag till Vittsjö och kommenterar, eller i studio där då, när de möter BK Häcken på hemmaplan. Så att, ja, hörni.
Och ovanpå detta finns det Premier League och damernas Super League, men det är ingenting denna helgen.
Inte denna helgen, tack och lov. Det hade varit lite väl kanske.
Jag tänker också, innan vi släpper det ämnet helt och hållet, du får berätta kort också, hur kom du in på det här spåret?
Det börjar ju egentligen, det måste vara ett intervju som vi gjorde med dig, Max. Det var jag, Adi Nalic. Vi var på ett, jag tror du var där faktiskt. Men oavsett, det var för något av första åren där som Petter Sommer skickade mig på en intervju. Där han då tyckte jag var, jag verkar väl vettig. Och sen så ringde han upp mig inför den här tv-satsningen som Malmö skulle göra då, den egna Malmö TV då. Och vi skulle följa herrarnas matcher och stå i en studio där med Magnus Svensson, Anders Andersson och lilla jag. Så att då hamnade jag där, och sen gick det ganska snabbt, för sen helt plötsligt var det kommentering via Sportbladet, Damallsvenskan. SVT plockade upp mig på hösten där. Jag fick köra sändningar med dem, det blev landskamp och sen tog Viaplay över Damallsvenskan. Och då åkte jag med på den resan och fick även fortsätta med andra rättigheter. Så att på ett par år så har det liksom gått extremt snabbt.
Det är ju lite galet nästan. Alltså, så, du har ju spelat på högsta nivå innan, det ska vi säga, men... Plötsligt som division 3-spelare så blev du expert, och det hör inte till vanligheterna kanske?
Nej, kanske inte. Nej, men det som du säger, det kommer ju såklart från den karriären jag har och givetvis intresset jag har. Det finns många fotbollsspelare som älskar fotboll men kanske inte älskar att nörda fotboll. De tycker om att spela det. Men jag har gillat alla delar av det, så att, det har väl varit min fördel i detta.
Hur många matcher ser du varje dag?
Oj, Det varierar. Men snittar nog 3 matcher i alla fall.
Ja.
Vi är alla olika.
Ja, men det handlar ju om, såklart om tid också. Känner du aldrig att det blir för mycket fotboll?
Nej, för man tar det från olika vinklar. Hade jag bara suttit och kollat matcher hela tiden så hade man ju blivit trött på det. Men jag är ju en sån som inte kan titta på en fotbollsmatch om inte det har ett syfte. Så jag har väldigt svårt att hobbytitta. Så det är väl det som är... Jag letar ju oftast efter någonting när jag tittar på matcherna. Och jag tittar efter om det är en spetskvalitet på en spelare eller hur de spelar vid taktiken. Så då underhåller det hjärnan och det blir inte det här att jag slötittar som man kan göra på en... Ja, när ni vet, det är Premier League söndag och matcherna bara plöjs igenom. Det är inte den typen av tittning riktigt.
Om vi då återgår till den säsongen som ni just har inlett, så missade du som sagt premiären, men vad säger du om matchen och insatsen mot Göteborg?
Jag kan säga att det blev 3-1 till slut.
Ja, tack och lov.
Ja, vi har ju inte spelat in sen dess, så det är bra.
Tack och lov att det blev vinst där. Nej, men det är ju alltid så när man inte är på planen, man ser det på något annat perspektiv. Det är svårt att säga hur spelarna på planen kände, men upplevelsen var väl att det var ett ganska nervöst lag där ute som blev tagna av stunden. Det var väl, vad jag hörde, mer än 1000 personer på läktaren. IFK Göteborg har ju samlat ihop bra krafter där. Jag tror det var ett bra uppvaknande för laget att nu har vi skruvat upp det. Jag tycker inte vi kommer upp i den prestationen jag vet att vi kan. Jag vet att det här laget är kapabelt till extremt fin fotboll och produktiv fotboll. Vi blev hämmade, tror jag, av känslan där ute. Som sagt, jag var inte där på planen, så det... Mina lagkamrater får väl jaga mig sen om de inte håller med mig. Men det är klart att vi inte kommer upp i nivå. Det tycker jag inte.
Det var ju speciellt. Det måste ju ha varit för spelarna också, med tanke på att man spelade alltså Göteborgs klassiska hymn. Publiken sjöng med. Och det var liksom riktig klackstämning under matchen, kan man ju säga. Va? Det var liksom sång och ramsor under stora delar av matchen. Så det måste ha varit speciellt när man kommer från Division 2 trots allt. Även om många spelare har varit på högre nivå tidigare.
Men var det bra, tänker du, att få en sån match direkt snarare än att börja med liksom en bortamatch någonstans ute på landsbygden där det kanske hade känts mer som det som har varit innan?
Ja, men gud, ja. Jag tycker det i alla fall. För mig var det ju ändå en lyx att få spela mot en av toppkonkurrenterna i ligan direkt och känna pulsen direkt, sätta ribban direkt, för att jag tror någonstans att det också gör att nästa match blir, vi kan inte göra anything less. Vi måste upp i nivå och vi måste ha den högsta och lägsta nivån hela tiden. Så att, jag ser det som en fördel. Jag tror att det hade nästan varit värre om vi vaggades in i en övertro. Och sen möter man ett annat lag då. Säg då att vi möter IFK Göteborg senare och att de hade också fått det självförtroendet. Alltså, de var inte dåliga. Tvärtom så tyckte jag faktiskt att IFK många gånger såg bättre ut än vad vi gjorde. Mm. Deras kombinationsspel, mittfältet hos dem, det var jätteroligt att titta på. Så där känner jag nästan att vi hade tur att vi faktiskt fick dem så tidigt.
Men hur bra är Göteborg då?
Ja, på vilken skala pratar vi?
Tabellskalan.
Division 1 södra skalan.
Men de är bra. Alltså det är som jag uppfattade en av våra, ja, som sagt, toppkonkurrenter i ligan. Så att det är trots allt ett väldigt ungt lag. Det får man inte glömma. Jag tror att man tänker så att IFK Göteborg, det är liksom ett stort lag, en klubb. Men de är ju unga tjejer som är extremt duktiga. Men de var tuffa för oss att möta, utan tvekan. Så att det var viktiga poäng.
Det var en väldigt speciell match att vara på den nivån, tyckte jag. För det var liksom som ett klassikermöte som vi har sett här. Det small väldigt friskt, inte minst på mittfältet. Och det var liksom, jag ska inte säga det var hetsig stämning, men lite åt det hållet. Sara Maluk protesterade sig till en varning och Elin Björklund åkte ju ut. Och vi kan väl vara ärliga och säga att hon kunde ha åkt ut redan i början av matchen när hon liksom gjorde en eftersläng med armen.
Det var heta känslor utan tvekan på planen från båda hållen, och det var så här, jag tycker det hör till, det ska smälla. Jag har ju sagt det flertalet gånger att jag har ju inte alltid motiverats av att det är så frid och vi går bara och gör massa mål, utan man behöver försvarsspelet, man behöver aggressiviteten, och det är också där vår utvecklingskurva kommer vara, att det är där det kommer synas. Och på så sätt, alltså, vi har gjort en jättefin försäsong. Jag tror inte de har gjort speciellt många. Jag tror Maxim sa att vi hade 3 mål emot oss i öppna spelet under försäsongen. Alltså det är extremt bra försvarsspel vi har bjudit på. Så att, och det målet de gör är ett sjukt skott, ärligt talat. Det är jättefint. Så att, det får man bara så här, hatten av, acceptera. Men de straffar ju oss inte. Och det är ju något kvitto vi ska ha med oss.
Det är ju första säsongen som ni i seriespel behöver tänka på försvarsspelet överhuvudtaget. Hur har det präglat uppladdningen av försäsongen?
Alltså inte egentligen på något större sätt än vanligt, för att det har ju till fotbollsspelandet, och jag tror att alla alltså vi har ju många erfarna spelare nu på ett annat sätt än vi har haft tidigare, men vi har också många unga tjejer, men det har ju till att deras vardag att man försvarar i fotboll. Så att, det är ju nästan det känns mer självklart nu än någonsin, och det är ingenting som har varit unikt att vi har behövt jobba extra på det eller det, utan det är väl bara att man har vi behöver komma upp i den fysiska nivån. Vi fick ju oss en känga mot Gitex där det handlar väldigt mycket om det fysiska spelet, och reaktionen från det är alltid väldigt positiv i laget. Alltså träningarna efter så smäller det extra, för vi ska bara påminnas, alltså kroppen ska bara komma ihåg, just det här vi behöver göra på den här nivån. Så där är vi anpassningsbara.
En spelare som imponerade väldigt mycket på mig på mittfältet var Amanda Kander, för hon tog alla närkamperna på ett lite galet sätt nästan. Sen hade jag en egen reflektion. Det var ju så att ni hade ju många spelare som har spelat på högre nivå, och Göteborg kändes också på en hög nivå. Domarteamet har säkert dömt mycket på just den här nivån. Och på något sätt så kändes det som att han kom att tillåta mycket mer. Kanske för att han inte riktigt hann med, jag vet inte. Men det blev en annan nivå. Och eftersom lagen klarade det så blev det bra på det sättet. För jag kan tycka att, och du säger mycket damallsvenska, jag kan tycka att i damallsvenskan ibland är det för petet. Alltså att man tillåter inte tillräckligt mycket.
Nej, men som sagt, jag uppmuntrar ju alltid fysiskt spel så länge det inte är vårdslöst. För att alltså fotboll är en kampsport, man kan inte komma undan det. Så att, sen så har jag inte, vad jag vet, stött på dessa domarna tidigare, och jag har väl egentligen ingen större kommentar om deras prestation, utan snarare att vi har ju haft domare i trean som, alltså det var ju nästan övergrepp vissa gånger, som de bara, ja varsågoda, spela vidare, och man bara okej, för det här går över gränsen liksom. Jag åkte själv på en jätterolig grej i DM-matchen, det var mot Rosengård i finalen, och en tjej som alltså typ gjorde en halssving på mig, och jag bara landade på ändan, och sen tittade upp mot domaren och hon bara ingenting, så att någonstans så här, jag bara ja, nej men det är så det ska vara, bara fortsätt.
På söndag så väntar ju Örgryte i hemmapremiären. Vad förväntar du dig av er i den matchen?
Ja, men absolut ett större mod, ett initiativtagande som vi inte såg mot Göteborg på samma sätt. Det här är vår hemmaplan, alltså det är vår borg, och då, när man kommer till vår borg, då ska det vara riktigt jobbigt att möta oss. Så jag ser ju ett lag framför mig som har ett annat mod. Nu har vi liksom skakat av premiärnerverna, och sen är det ju också så att Eskilsminne vann mot Örgryte 3-0. Det här är ett lag som jag tycker vi ska slå. Så att med det i åtanke så vill jag ju se oss vara mer övertygande och vinna den matchen.
Vad tror du om, och vad har du för förhoppningar vad gäller inramning och matcharrangemang? Inte arrangemang, men inramningen framförallt.
Ja, men alltid höga såklart. Det har man ju. Sen så nu spelar vi på stadion.
Ja,
det får vi göra, ja. Det är alltid lite så om och men. Varje vecka är nya bud. Men den är ju stor alltså. Men man hör ju supportrarna. Alltså det är det som är det fräcka. Det äkar ju lite på den arenan. Så att man känner ju stödet. Så att alla som kommer är alltid välkomna. Och det är klart att jag hoppas att det blir rejält tryck.
Jag har faktiskt inte tänkt på det innan, men nu i och med att ni kliver högre och högre upp så blir ni lite ovanligt att ni spelar på gräs. För att i de högre serierna är det ju nästan bara konstgräs. Så att, jag kan tänka mig att i trean och fyran och tvåan har det väl varit en del gräs på de små orterna.
Jo, men det stämmer. Det stämmer.
Är det bra att ni får spela på gräs?
Alltså, jag tycker fotboll ska spelas på gräs. Så att,
rätt svar, du får vara med.
Jag får med nästa gång också.
Nej, men för det är ju en omställning naturligtvis.
Ja, det är klart att det blir det. Och alltså, alla som vet, som har spelat på konstgräs, vet ju hur det känns dagen efter. Så att, det är också en annan del av spelet. Men sen är vi duktiga på båda. Så jag är inte så orolig för spelmässigt att det skulle påverka oss. Men snarare att kroppen mår lite sämre efter konstgräsmatcher.
Det är ju trevligt också att se. Alltså jag tänker, för just nu, eller de serierna som har varit igång hittills, så känns det som att alla Malmölag utom MFF spelar på Limhamns IP.
Just det.
Det är liksom varenda, alla sändningar på Sydsvenskan från ettan och tvåan. Det är samma plan.
Samma plan. man kan säga bara också, jag kommer att tänka på det ännu mer, eftersom i alla fall från läktaren så konstgräset på Valhalla, det hade behövt en sån här stimpmätare som du har på golfen för att kolla bollens rullning. För att, alltså, det hjälpte inte ibland hur spelarna sprang på bollen, rullade bara fortare och fortare. Bland annat ert första mål var lite så, för det fick någon konstig skruv. Så målvakten liksom sprang tillbaka och jagade bollen, men gick inte in i kapten.
Jag har ju spelat på Valhalla på originalkonstgräset. Oh, första generationen.
Det, oj.
Landhockeymatta. Det var ingen höjdare faktiskt.
Det
var länge sedan. Jag tänkte, du nämnde Eskils minne här mest med tanke på resultatet mot Örgryte, men är det ett lag som du ser kan blanda sig i toppen också? Vilka är era konkurrenter?
Ja, men alltså, det kan det väl absolut vara. Jag tror ju någonstans att speciellt när det ändå är närliggande på det sättet, så blir det alltid tuffa matcher, och vi har spelat tuffa matcher mot dem. De är riviga och de är väldigt duktiga på det de gör. Men för mig, alltså så här, nu kommer det lite väl tråkigt svar, men vi fokuserar inte speciellt mycket på de andra och vem vi spelar mot. Vi klart inför matchen vi ska spela så har vi taktiska genomgångar, och Maxim och company är ju extremt duktiga på den biten, men det är ju inte så att vi stirrar oss blinda på att kanske den här eller den här. Men det finns ju lag där som kommer göra det tufft för oss. Men det är inte det som är vårt fokus.
Jag tror ju att två matcher som kommer att bli väldigt speciella i år är mot Rosengård 1917. Jag var ju så i DM-finalen och hade bland annat Rosengårds A-lag bakom mig på läktaren. Och det finns ju mycket känslor inbyggt där. Det är ju inget att de i grunden har något emot det, men det är klart att det finns en rivalitet här som kommer att vara. Och dessutom har de ett ganska duktigt lag.
Ja, det har de verkligen. Och så återigen, jag hade nästan blivit förvånad om de inte hade lite taggarna ut. För att det ska kännas, det ska vara det två Malmölag, herregud. Jag älskade den matchen i DM-finalen. Det var liksom en av de roligaste matcherna på året. Och där var det återigen så, vi hade första 20 minuterna som vi blev tagna på sängen. Vi var inte riktigt upp på den nivån som vi kan vara. Jag tycker vi bjöd in dem i ett självförtroende som inte vi behövt göra. Och det kommer med rutin och med tid. Så du har helt rätt, de två matcherna, det blir kalas.
Men om man ser det här i ett lite längre och större perspektiv kanske, så om MFF lyckas med sina föresatser på de sidan, så kommer ni ju förr eller senare hamna i en situation där ni ska konkurrera med FC Rosengård. Hur ser du på hela den dynamiken?
I de bästa av världar så finns det plats för båda lagen. Men jag vet ju också att ekonomin i damallsvenskan är... Det är fortfarande en gåta hur saker går runt för alla lag. Så att någonstans så, om jag ska vara lite logisk, så har jag svårt att se att de ska kunna existera på samma sätt. Jag vet inte då exakt hur det kommer bli för Rosengård, men vi har ju andra förutsättningar ekonomiskt. Men jag hoppas att de klarar hålla samma nivå. Är det att drömma lite väl, det är säkert. Men det är ju som jag har sagt tidigare, att jag vill inte att ett Vittsjö ska försvinna bara för att det kommer ett Malmö FF upp i toppen, för att det är hela charmen med ligan. Och det gäller ju också Rosengård, att det här är liksom en elitsatsande klubb. De är mesta mästare liksom, höll jag på att säga. Men de är ju ett extremt skickligt lag, och den historiken vill man liksom inte bara sudda ut för att vi är på väg. Så det är väl någonstans här. Det är en jättesvår saker att sia om såklart. Men.
Det som jag har sagt tidigare här, så det hänger, Rosengårds tillvaro hänger ju ännu mer i framtiden på Dan Olofsson och Sigma-koncernens intresse. För det är ju självklart att det finns många andra sponsorer där, men det är ju en väldigt tung bit. Så det är lite grann upp till honom också om han antar utmaningen.
Och det kommer ju finnas de som faktiskt, tror jag, väljer att stå bakom Rosengård fullt och fast och inte välja oss. Men ja, där är vi ju inte lika sårbara med tanke på den struktur som finns kring här laget och klubben i stort. Så att redan där har man ju ett försprång. Så att det är kanske bara snarare vilken roll de vill ta i den här hierarkin. Och vilka som kliver in i det skedet. Så att jag menar, kan vi få två lag i Malmö som är uppe i toppen i ligan, alltså snacka om de matcherna, då lär det ju vara tryck.
Men den här... Jag tänker, nu har vi ju liksom MFF på gång, Göteborg, vi har Norrköping, vi har Elfsborg. Alltså, om alla de här så att säga etablerade herrklubbarna fullföljer sina damsatsningar så kommer det bli svårt för Vittsjö och andra i framtiden. Vad är det, eller går det att hitta någon annan väg? Kan damallsvenskan vara en större serie än vad den är idag?
Fler lag menar du?
Ja.
Ja, du ställer bara frågor du. Nej men alltså det är klart, alltså man kan ju inte vara naiv heller och säga att man kan inte alltid ha kakan att äta det med. Som jag sagt, det var ett drömläge att man vill gärna ha med själen och allt det där. Men det kan också få att de här stora klubbarna kommer in. Så jag tror inte man ska inte måla fram på väggen och säga att det är negativt på något sätt. Utan damfotbollen mår väldigt bra av att herrklubbarna kommer in och gör deras del i det här. Så att jag ser det som en positiv sak för utvecklingen för generationer som kommer. Det kommer kanske inte vara den damallsvenskan som vi ser idag. Men den kanske är ännu mer slagkraftig i Europa. Och lika jämn i Sverige. Så som, alltså, i år är den jämnaste den någonsin har varit. Det betyder ju att det går på rätt håll. Sen samtidigt så, som sagt, det är svårare i Europa.
Om man tittar på, eller för jag tänkte vi hade inte riktigt pratat färdigt om er säsong som ni precis har inlett i och för sig. Men alltså, förutsättningarna i Division 1 är ju liksom lika tuffa som de är klara. Vinn serien och gå upp. Inga kval och inga andra chanser. Och det sätter ju onekligen en del press på laget. Hur hanterar ni det?
Alltså jag tänker snarare, eller vi ska jag säga, att det är bara vinna som gäller. Så att vi har ju inte någon annan målsättning än det. Det har blivit så naturligt i vår DNA. Det ska vara det, vi är Malmö FF. Sen klart att individuella spelaren kan tycka att det är en press och så vidare, men det där hör också till. Det är också en learning curve som jag tror alla måste bara acceptera och hantera. Sen har vi resurser som många division 1-lag inte har. Vi har en idrottspsykolog som arbetar med oss. Om det skulle behövas, vi jobbar med de här, vem vill vi vara, hur ska vi se ut, hur tacklar vi motgångar, hur tacklar vi när vi inte kommer upp i nivå. Så att det här tycker jag är... Det är ju den här satsningen som är pågående. Att vi har, det är inte att vi lämnas ut för vinden och hoppas på det bästa, utan det här är ju genomtänkta moment. Så att jag ser det inte som någonting onaturligt, men jag tror vi har rätt förutsättningar för att hantera det.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Sedan vi hördes senast så har MFFs herrar också spelat. De vann med 2-1 borta mot Brommapojkarna efter en match som kanske inte var någon bländande offensiv insats. Men en seger blev det lika fullt. Men om man tar det här i någon sorts paraply. Paraply heter det inte. Helikopterperspektivet.
Ja, vi kan ta paraplyperspektivet också.
Intressant. Ja. Mary Poppins.
Ja. Nej, men vad är dina övergripande tankar kring det här laget så här långt?
Det är ett lag som fortfarande är under konstruktion, tycker jag. De är ju... Jag är väldigt pro Rydström. Jag tycker att han har varit länge det rätta valet, tycker jag, för den här truppen. Det här ska jag verkligen bara säga att det här är mina personliga åsikter. Men jag tycker han är väldigt skicklig på att göra förändringar när det behövs i stunden. Han drar inte så länge på att om det är ett byte eller om det är en formationsändring så gör han det som behövs. Så det finns liksom ingen prestige att det jag satte på planen från början, det ska vara kvar. Och vi har en trupp som vi kan laborera med. Jag vet att det är många som är oroliga över, gör de inte mål hit och dit. Men vi får också titta på matchbilderna. Alltså det är BP som sitter, alltså hela laget hänger ju i deras eget straffområde. Alltså alla som har spelat fotboll vet hur svårt det är att komma igenom. Sen kan man absolut alltid säga bättre passningstempo och mer initiativ och så vidare. Men det finns ju ett lag på andra sidan som också gör det bra. Och att man då kan vinna 2-1 på det sättet som vi gör, det är ärligt talat, det visar ju exakt var vi är någonstans, tycker jag. Sen, jag är ju alltid extremt positiv, höll jag på att säga. Så att jag brukar inte vara så, jag målar inte fan på väggen just nu, utan vi är på god väg.
Kan vara bra att du är här som motvikt till Max.
Ja, men det var bra. Det var därför ni tog in mig.
Jag har hört dig. När ni har haft egna sändningar så har du kunnat vara kritisk mot...
Jag är kritisk ibland. Jag skämtar lite. Det är klart att jag är... Absolut. Alltså jag tittar på det som händer. Men sen så är det ju också så att det är tidigt in fortfarande. Det tar tid för en ny tränare att etablera sitt ledarskap och få ut det. Vi har ju haft spelare som jag upplever utifrån har varit väldigt mätta ibland i upplevelsen. Som jag nu ser blixtra till, som jag tycker nu bidrar på ett sätt som, ja men ta en sån som Peña, jag tycker det är en gudabenådad spelare, men om inte han engagerar sig, då är det ju inte bara ett misslyckande för honom, men det är också varför får man inte ut det bästa av honom som den spelare han är. Och jag tycker redan vi ser att Rydström har hittat en roll för honom som, där han bryr sig. Han tar de här extra glidtacklingarna, de här löpmetrarna när han har bommat en passning och stackaren, det är alltid honom jag tar som exempel, så det är inte menat exakt så, men han är ett bra exempel, tycker jag. Så att, nej, men det är klart att de är på väg. Sen var det ju oroväckande när man slog upp telefonen efter vår match, för det här pågick ju samtidigt som vi spelade och det står liksom 1-0 och vi, eller till Brommapojkarna då, och vi bara, men vad är det som pågår, vad är det som sker? Och sen bara lite senare så hör man någon från bussen skrika och så var vi otajmade i vår streaming. Så man var ju lite irriterad där, men det landade ju väl till slut.
Jag var ju också uppe i Göteborg, så jag fick också se matchen i efterhand, så att säga. Sen, det blev lite andra ögon på den då. Men jag ska dra en snabb, så tyckte jag att det kändes väldigt positivt första 10-12 minuterna, kvarten kanske. Än en gång så imponerade Hugo Larsson enormt på mig, eftersom jag tycker han sätter den här farten på spelet och bollen. Och sen hände någonting där det liksom dalade långsamt neråt och blev jobbigare. Men jag kan definitivt hålla med Saga, för jag hade samma tankar och jag noterade någonstans för mig själv att det Rydström inte gjorde mot Kalmar, det var ju att gå ut ner på en fyrbackslinje när stackars Derek Cornelius hade kramp och inte visste vad han skulle bli av nästan. Nu varierade han mycket. Han tog ut, ska vi se så jag säger rätt, Taha Ali redan i paus. Eftersom han fullständigt körde fast, så var det en Taha Ali som jag är lite rädd för, är det för mycket av ibland. Han gjorde flera andra byten som inte innebar kanske att det kom bättre spelare på planen, men det var liksom, de förändrade lite bilden på planen. Och sen framför allt, han gick ner på trebackslinje och så fort Isak Kiese Thedin, det var ju inte, inte mycket kvar, men så fort Isak Kiese Thedin hade gjort 2-1, eller var det redan efter 1-1, han gick ner på fyrbackslinje.
Och det kommer inte jag
han gick ner. Han bytte in Martin Olsson snabbt.
Ja, det var efter andra målet.
Det var efter andra målet. Alltså, den dynamiken gillar jag. När man liksom, precis som i andra idrotter, kan liksom förändra väldigt, rätt så mycket under spelets gång.
Sen är det ju ofta så, tänker jag, i matcher som ser ut som den här, att man får vänta på utdelningen. Det tar ju tid att trötta ut ett försvar.
Men problemet lite grann tycker jag där är då att det händer lite för lite runt Malmö FF fortfarande. Alltså att det är för lite avslut i riktigt farliga lägen. Ja, sen var det kanske lite bättre.
Ja, fast problemet i den här matchen är väl snarare att alltså det är så att de släpper in ett tidigt mål, men alltså har man ett lag som ställer 10 man i eget straff.
Nej, det är inte
alltså enkelt. Det är inte lättspelat om man säger.
Det höll ju på att bli ännu tuffare för herrarna, faktiskt precis som för er, för att Göteborg kunde gjort 2-0 också på tjejerna. Och Brommapojkarna kunde ju mycket väl gjort 2-0.
Absolut.
Och då hade det ju varit mycket längre uppförsbacke. Men sen tror jag också då, om man ska vända och då ser det positiva, så tror jag att det är såna här segrar som betyder väldigt mycket i slutändan. Man ser att nu har ju redan liksom lag som AIK tappat 2 matcher. Göteborg ska man inte räkna med att de blir något topplag, men de har också tappat 2 matcher. Det blir mycket, mycket jobbigare när man inte har fått de där vinsterna i början.
Ja, ser man, hade de här matcherna spelats i höstas så hade MFF förmodligen kanske skrapat ihop en poäng på de här två.
Det är exakt det jag menar. Alltså det handlar om välmåendet i laget också. Att det är det jag tycker är den mest påtagliga skillnaden på de matcherna jag sett nu i starten. Att det känns som det här laget, det är ny energi. Det är ny hunger och det är ett ansvarstagande från alla håll och kanter. Jag tycker att förra året så såg vi ett lag som sagt var lite mätta. Det kändes som att bara, varför spelar ni där ute? Eller vem spelar ni för? Och nu liksom, jag vet att de här spelarna är extremt tävlingsriktade och de vill så mycket. Och då är det ju ännu sorgligare att säga att man bara, ni verkar inte bry er. Eller vad är det som händer? Nu pratar jag verkligen som en supporter utifrån. Men det är så jag kände när jag såg deras matcher. Det här året så känner jag inte så. Tvärtom. Nu har de liksom tagit en ny nivå. Nu ska de bara lira ihop kemin. Och vi är extremt mycket bra spelare. Alltså bara titta på vilka vi kan ta in också. Och som du sa, Max, hur man förändrar matchbilder utifrån vilka val man gör. Så nej, jag tycker inte BP-matchen ska vara på något sätt ett så här orosmoln, utan tvärtom. Vi vann den trots alla förutsättningar som gick emot oss. Så det är bara cred rakt igenom. Sen Kalmar-matchen, det har ni säkert brutit ner här. Det var länge sedan jag såg den nu, jag får säga, så jag kommer knappt ihåg. Men det var ju liksom också, då var då jag tänkte mer att varför gör vi inte fler mål? Mm. Då tänkte jag så. Men det är också första matchen, ge dem lite tid. Så det är för tidigt tycker jag att vara för negativa.
Sen, det är vissa saker man får sina favoriter, det kan inte hjälpas. Jag har nämnt det flera gånger redan. Derek Cornelius intåg i det laget tror jag har betytt jättemycket. Nu var det likadant mot BP igen, att det är inte bara hans försvarsspel, utan han stöter framåt och vågar gå framåt. Och han kan ju på sikt till och med bli farlig på hörnor. Alltså det känns som att det är en lite ny dimension i det spelet.
Jag fyller på det där, för han har ju skapat en stabilitet i backlinjen, och sen upplever jag honom så väldigt osjälvisk. Alltså så framåtlutare som Malmö vill spela, så behöver du spelare i backlinjen och framförallt den defensiva att vara, alltså de ska bara fatta sin roll. Och där tycker jag han bidrar, som du säger, på både defensiven men också sina offensiva raider. Men att han överjobbar inte så mycket. Det finns ju vissa spelare som ska showa en extra gång, men han gör det så jäkla enkelt och jag bara tack och lov. Precis som Lasse egentligen. De två tillsammans.
Jag gjorde ju en jämförelse sist med legendaren som gick bort nu, Christer Christensson, för det är just det där att spela hellre ut bollen över sidlinjen än trassla till det för dig själv.
Du får aldrig spela ut bollen över sidlinjen, Max. Nej, där sätter jag den foten. Jag är ytterback, det är liksom den första regeln. Spela inte ut den över sidlinjen.
Men lite skillnad kanske på mittback och ytterback, eftersom mittbacken ofta är sist.
Jag köper det.
sen är ju andra liksom, vissa byten. Sebastian Anasi gjorde väl ingen jättematch när han kom in, men han förändrar liksom ändå lite grann bild. Och sen vill jag flagga för en gubbe som jag tror det är dags för av dubbla skäl nu kanske. Och det är Sören Rex, som jag tror tillför lite andra saker. Han är inte den snabba spelaren, men han är väldigt smart och väldigt klok. Och han kan dessutom göra mål. Så skulle han börja komma igång, så tror jag han är också en av de här äldre spelarna som kanske var lite mätt i fjol, men som skulle kunna tagga till.
Finns det andra spelare, Saga, som du vill lyfta fram här? Så här långt.
Mm. Jag tänker här laget nu.
Mm.
Ja, alltså jag tycker, tycker Max har plöjt igenom många viktiga spelare. För Hugo för mig är en spelare som jag älskar att titta på. Jag tycker han är orädd. Så det är ju såklart väldigt glad att se att han bara kliver in i den rollen. Däremot så funderar jag lite. Det här är inte att lyfta fram, snarare en liksom fundering jag har just det med Zidane. När han kom in så tyckte jag han brann. Han var så extremt energisk på planen. Han visade med hela kroppen vad han ville ha bollen. Han visade vilken yta han ville ha den. Han styrde och ställde. Sen så tonades det ner allt eftersom han inte riktigt fick förtroende. Och honom vill jag gärna se blixa till igen. Nu är han i en situation där konkurrensen är extrem. Men jag vill ändå se samma så här eld när han väl kommer in. Jag tycker han är en exemplarisk smart spelare. Så att det, där får man ju liksom hoppas att han kan vara lite så vågskålen någon gång. Så att han får det här lilla skjutsen han behöver.
Hur långt det tar om man har lite grann tappat självförtroendet av en eller annan anledning. Hur långt det tar det att bygga upp det igen?
Det är så
himla. Och hur bygger man upp det?
Det är väldigt individuellt tror jag. Lång tid det tar och så vidare på sargar man är till att säga. Men för mig personligen, alltså när jag har haft så här stunder av lågt självförtroende så kan det ibland räcka med en riktigt bra tackling. Alltså bara, jag vet att Erik Larsson sa det för något år sedan också, att det första du ska göra på planen är bara in, plöja ner någon och sen är du inne i matchen. Och jag funkar lite på samma sätt. Alltså får jag bara den där första goa, att jag vet att tajmingen sitter, hon vet att jag finns på planen, alltså min motståndare, så kan man komma undan med rätt mycket. Men man måste hitta sina triggers. Och det är väldigt individuellt för vissa spelare. Vissa kan det bara handla om att du ska få ditt första skott. Eller du ska göra din dragning eller ta första sprinten. Så att, kan man göra det mer så man kan ta på det, så det är liksom ett litet så här mindhack som man kan ha som spelare, att man inte bara är i sina känslor.
En gubbe som vi inte har nämnt här också, som måste nämnas, det är ju Isak Kiese Thelin, som inte är mycket involverad i spelet, men gör två sådana här riktiga, jag hatar ordet måltjut, men sådana här målgörarmål liksom. Det är inte med kraft eller något annat, utan han är framme och petar i rätt lägen. Och det är ju extremt viktigt, så som MFFs lag är sammansatt nu. Det tror jag betyder mycket för hans självförtroende. Att, liksom, han känner säkert också att han inte är så involverad i spelet, men han gör ändå mål. Och det tror jag är en väldigt viktig sak att ha med sig från den här starten.
Vad tror du, Saga, om man bortser från resultaten, vad tror du att Henrik Rydström är mest nöjd med hittills?
Tänk om man fick vara i Henrik Rydströms hjärna. Ja, vad han kan vara mest nöjd med. Alltså om jag har läst honom rätt och förstår det han har kommunicerat ut och vad han lägger mycket värde i, så det är ju attityd som det handlar om. Och mottaglighet för information. Så att det jag ser är ju spelare som är mottagliga, som är sugna på att göra jobbet och ta ansvar. Så att jag tror att han är mest nöjd med det. Då får ni fråga honom om det är det han är mest nöjd med, så vi kan följa upp om det här stämmer.
Ja. Svaret blir en hel podd, kan jag säga.
Ja, men jag läser hans tankar, då får vi kanske nästan undersöka min hjärna vad jag har för kunskaper.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Vi inledde den här podden i Göteborg, och där tänker jag att vi ska avsluta också. För på måndag så spelar MFF herrarna då klassikermötet på Gamla Ullevi mot ett hemmalag som varken har gjort mål eller tagit poäng så här långt i Allsvenskan. Och som dessutom liksom befinner sig i någon sorts tränarlimbo efter att ha sparkat Mikael Stare kort in på den allsvenska premiären. Men det är ju som sagt, det är ett rivalmöte, så att vad ska man liksom, vilka förutsättningar ska man ta med sig in i den här matchen?
När du säger förutsättningar.
Ja, men jag tänker, ska man liksom, alltså spelar det någon roll att Göteborg står på 0 poäng?
Det spelar roll att de har ett sargat självförtroende. Men det spelar ju inte roll egentligen för oss hur vi ska prestera. För vi ska ju gå in precis som, alltså som vanligt. Det där är att det har ju med liksom historik att göra. Så det handlar ju om att gå in med en attityd att det är lika viktigt som alltid annars. Men det är ju inte det svåraste i Göteborg, tror jag, som vi kan möta. Men det är nästan värre för att man går in med den inställningen. Så det hoppas jag inte att de gör.
Vad tror du, Max?
Nej, men jag tror väl likadant. Det är väldigt svårt att förutse hur det här blir. Men det är klart att Göteborg kommer att vara extremt stressade och pressade. Och skulle de få ett mål eller två i nacken, då kan jag tänka mig att då kan det bli riktigt bökigt för dem. För då vet man också hur publiken kan vända. Så att det är ett sånt här tråkigt svar det också. Det första målet är nog väldigt viktigt i den matchen, skulle jag kunna tänka mig.
Jag tror inte de har orken att resa sig upp från det. Alltså Nej. Det är väl nog snarare det. För att de kanske kan hålla ut, kan de få momentum och energi från det. Men just som det har sett ut, alltså, så jag ska inte låtsas som jag har sett mycket av Göteborg det här året. Jag sysslar med andra matcher. Men jag har väldigt svårt att säga att de med moralen ska komma igång om vi får in ett par snabba.
Jag tänker, vi pratade ju också om hur det ser ut för er och att det är seriesegern som gäller. Men vad ser du herrarna landa efter debaclet i fjol och var de står nu?
Alltså, finns det något annat än vinst det här året? Det är min fråga, för att med tanke på att det är den här fronten vi tävlar på, så ser jag inte riktigt med den här truppen att vi inte skulle kunna vinna. Så att jag ser vinst.
Är det den här, apropå Sören Rex som vi nämnde här för några minuter sedan, han brukar ju prestera på ganska hög nivå mot sitt gamla lag. Han ska in från start.
Ja, det är svårt att säga, när jag har inte sett träningar och sånt i veckan. Men jag vet inte liksom riktigt vad hans fysiska status är, för han har haft mycket problem. Men jag vill säga honom har rätt mycket speltid faktiskt. För jag tror att MFF, mitt i den här ungdomliga entusiasmen och en mot en spelet som jag älskar, så är han är också en mot en spelare, men på ett annat sätt. Och han har den här förmågan att komma till lite skott utifrån. Så att den klokskapen vill jag nu se rätt mycket av, om det är möjligt.
Jag tycker det är lite så som ni har varit inne på, att om man är så förändringsbenägen och villig att göra ändringar under matchen, så är ju inte startelvan lika viktig heller, så att säga.
Ja, du gjorde ju vissa ändringar redan nu, och det, eller någon ändring i alla fall. Så att det Nej, men jag tror att han kanske tänker, han har ju pratat om i intervjuer bland annat hos oss nu senast idag om vikten av att hålla spelare på gott humör, och det innebär inte att han måste hålla alla 28 på gott humör, men, eller 32 med målvakter eller vad de nu är, men just det där att de spelare som han kan förväntas behöva använda, att det är viktigt att få in dem i spel.
Det handlar också mycket om, från min erfarenhet, att man ska ha en tydlig roll i laget, oavsett om man kanske är startspelare som du var inne på, Fredrik, eller om man faktiskt har en annan roll i gruppen, och kan man acceptera den? Det måste man göra i ett lag som Malmö FF. Du kan inte förvänta dig att du ska vara den som ska avgöra hela tiden. Men jag håller med, jag tycker nästan av att allt mer en trend att det här med startelvan, att så här, ja, det är de bästa för dagen, för stunden, men det blir också allt mer skickliga tränare som är väldigt duktiga på att under match med hjälp av mycket hjälpmedel som är, ni vet, kameror och någon som sitter på läktaren och pratar ner och så vidare. Allt det där gör att du har så mycket, det går så mycket snabbare att göra förändring i matchen, inte bara från ditt eget huvud utan faktiska bilder. Det är, de flesta lagen sitter ju i halvtid och tittar på sekvenser. Säger ni vad de gör här, bla bla bla, vi måste förändra detta, och det händer även i damasvenskan. Så att jag menar, de här sakerna gör att startelvan i sig, ja absolut, i all ära, men bänken, den är inte där bara för att den ska fyllas ut, den är ju där för att göra en effekt.
Om man bara kort sätter själva matchen, har MFF mött Kalmar hemma och Brommapojkarna borta, två lag som ju var väldigt nöjda med att ligga på kontring. Blir det samma matchbild i Göteborg, tror du? Eller behöver de liksom visa någonting för sin hemmapublik?
Ja, det tror jag säkert de behöver. Ja, bra fråga. Som sagt, jag har inte tittat tillräckligt mycket i Göteborg för att kanske ge ett jättebra svar. Men hade jag varit tränare för dem i dagens stund, så hade jag nog sagt att sett försvarsspelet först. Sen så har de inte sitt DNA att bara sitta och hajka ner i sitt eget straffområde. Och då kommer de vara sämre än ett BP på att göra det. Så att man får också ha med sig det. Att man kan inte ligga i försvar på det sättet om man inte förstår sin identitet. Jag tror BP har accepterat från början. De vet att det här året det handlar bara om att överleva. Gör vad ni måste göra. Men Göteborg är ju lite stolthet. De vill ju också visa att men vi lägger oss inte ner och dör. Så att vi får väl återstå och se vad de kokar ihop där borta.
Jag tänker innan vi, för det är väl dags att runda av, knyter ihop det med andra Göteborgslaget då, Örgryte. Det jag har hört om det Örgryte ni ska möta är att de var ju faktiskt nästan vassare än Göteborg i fjol, men har tappat ganska mycket spelare i år. Så att jag förväntar mig nog om MFF kan komma upp i en bättre prestation, så ska det nu bli en lite lättare resa mot Örgryte än vad det var mot IFK Göteborg. Och inte minst är det då väldigt glädjande, vilket vi kommer att prata om med jämna mellan, och påminna er att Sydsvenskan TV sänder alla MFFs matcher. Och jag vet siffror att intresset var enormt stort för premiären. Vilket bara det tyder på att det finns något underliggande kring de här, vad ska vi säga, herrklubbarnas satsning. Så att om man inte är på plats på stadion på söndag, så finns det all möjlighet att surfa in på sydsvenskan.se och se matchen där.
Hur kommer den matchen att sluta? Som en sista jättelätt fråga.
Så kolla in i min kula här. Vi vinner. Så säger jag. Jag brukar inte tippa resultat. Det är min grej. Jag tippar inte resultat.
Nej. Jag ska inte be dig om något resultat.
Jag är känd som väldigt dålig tippare.
Kan du inte göra det bara för skojs skull idag?
Jag tror att MFF vinner med 4-0 mot Örgryte.
Snyggt, då blir det så.
Ja. Du ska ha stort tack för att du tog dig tid att komma hit.
Och tack för att du fick vara.
Det här har varit avsnitt nummer 317 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Saga Fredriksson, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!